Ni vet att när jag har funderat på vad jag skulle predika om idag, så har jag liksom pendlat och jag har känt att vad ska jag tala om. Och de som predikar ibland, de vet säkert att man kan ha en viss ångest ibland. Man känner att hela världen, ibland då kommer det sådär och man vet precis. Och ibland då är det trögare. Det kan säkert Johan bekräfta. Och jag har funderat och jag har pendlat och jag har liksom bett och tänkt. Men i alla fall så har jag någonting som jag tror Gud har lagt på mitt hjärta, som jag har fått frid över, och det här kommer jag att tala om. Det är ämnet som jag tror är väldigt, väldigt angeläget. Och det handlar om den helige ande och dopet i den helige ande. Jag vet här att det var någon som predikade här för ett par veckor sedan om det. Men det behövs predikas mycket om det här, för det är jätteviktigt. Det är en sån väsentlig del av det kristna livet. Vem den helige ande är och vad han gör och den kraften vi kan få från honom. Kära Fader i himlen, jag ber Gud här att du ska komma med din helige ande över oss den här stunden. Jag ber här att du ska tala genom mig, Herre, så att det ord som jag talar ska få vara ditt ord, inte mitt eget. Herre, jag ber att alla tankar som är mina egna, som inte är dina, de ska liksom falla bort. Om jag säger någonting här som inte är från dig, då ber jag att det ska falla bort. Men allting, Gud, som kommer ifrån dig, det ska få slå rot i våra hjärtan. Det ska få växa till och det ska få bära frukt. Jag ber, helige ande, att du ska vara med och du ska ge tro när ordet predikas. För det står här att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så kom, helige ande, och gör ditt ord levande. Utan dig, Herre, så kunde vi lika gärna packa ihop och gå hem. Så jag inbjuder dig, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen. Den helige ande och andedop. Alltså jag tror att vi ska sitta här idag med en förväntan på att Gud vill göra någonting med oss. För att Gud är en Gud som vill ha gemenskap med oss. Han är en Gud som är mäktig, en Gud som är här just nu. Så sitt med förväntan att han vill möta just dig, för det tror jag att han vill göra. Det är ju han vill möta mig. Innan jag går in på att tala om det här med andedop, som kommer att komma in lite senare, så vill jag lägga en grund med liksom vem den helige ande är och vad han gör. Och för det första då, så är det väldigt viktigt att förstå att den helige ande är en person. Han är den tredje personen i gudomen, alltså Fadern, Sonen och den helige ande. Den person som man kan lära känna, som man kan ha gemenskap med. Och det är någonting som syns i hela Bibeln, liksom, att han är en person. Jesus talar om honom som hjälparen, som han, en person. I apostlärningarna så läser man många gånger, att, eller i alla fall flera gånger, att de tar beslut tillsammans med den helige ande. Den helige ande och vi har beslutat. När man läser i breven så står det liksom att Paulus till exempel, han säger att bedröva inte Guds helige ande. Han är en person som kan bli bedrövad, som kan bli sårad. Så han är en person. Han är inte vilken person som helst, han är Gud allsmäktig. Och Bibeln beskriver att han var med redan vid skapelsens gryning. Det står att Guds ande svävade över vattnet i första Mosebok 1 och 2. Och i Jobs bok så står det så här på ett ställe i det 34 kapitlet och den 12 versen och framåt. Att Gud gör sannoliken ingen orätt. Den allsmäktige förvränger ej rätten. Vem satte honom att ta hand om jorden? Vem lade hela världen på honom? Om han bara tänkte på sig själv och tog tillbaka sin ande, sin livsfläkt, då skulle allt levande förgås och människorna vända åter till stoftet. Så att den helige ande var med när jorden skapades, och han är den som upprätthåller skapelsen här och nu. Den helige ande är väldigt, väldigt mäktig. Han är själva urkraften i skapelsen, urkraften i universum. Han är den som håller samman allting. Kraftkällan i Gud, skulle man på sätt och vis kunna säga. Och det förunderliga är att vi kan faktiskt få lära känna honom och få del av den kraften och få del av gemenskap med honom. För det andra då, så är ju den helige andes verk inte alls begränsat till det andedop som jag kommer att tala om sen, utan han gör långt mycket mer än så. Mycket, mycket mer. Han, dels har med skapelsen, han är den livsuppehållande kraften i universum, men inte heller till det är begränsad. Utan Jesus förklarar vid tillfälle att den helige ande, eller hjälparen, han ska vittna om Jesus Kristus, alltså han ska vittna om mig, säger han. När han kommer, då ska han vittna om mig. Och på ett annat ställe så säger han att den helige ande ska överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och om dom. Och Jesus säger vid tillfället, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Så att, alltså, den helige ande, det är han som drar människor till Jesus. Man kan inte lära känna Jesus, man kan inte förstå Jesus kärlek, att han har dött för oss och allt det här, om inte den helige ande överbevisar oss och talar till oss. Så det är ju faktiskt en sak att om du är kristen eller om du har funderingar på att bli kristen, kanske till och med om du bara är här idag, så kan du vara säker på att den helige ande är verksam och han talar till dig, han verkar på ditt liv. Så att det är alltså den helige ande som verkar i våra liv före frälsningen, han drar oss till Jesus. Men det är också den helige ande som verkar i själva frälsningen, under frälsningen ska jag säga. Jag vet att Gud skapade människan ursprungligt till att ha en intim relation och gemenskap med honom själv. I Jobs bok står det så här att Guds ande har gjort mig, den allsmäktiges livsande ger mig liv. Och Paulus säger på ett ställe att våran kropp är ett tempel för den helige ande. Alltså Guds tanke, när han skapade människan vid liksom skapelsens gryning, så tog han sin boning i människan. Den helige ande fanns i människans hjärta. Han hade en plats där. Vi liksom skapade för att ha den helige ande i oss. Vi vet att det hände någonting fruktansvärt. Människan vände sig bort ifrån Gud. Människan föll i synd. Människan släppte in allt det här onda som finns. Hon vände Gud i ryggen. Ni vet att profeten Jesaja säger att det är era synder som skiljer er och er Gud ifrån varandra. Era överträdelser döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Så att när människan syndade, så innebar det att Gud som är helig och god, han kan inte ha gemenskap med synd. Så den heliga ande lämnade människan, försvann ur människans inre. Människan blev separerad från Gud, människan blev tom helt enkelt. Det är det vi brukar kalla för andlig död. Därför att Gud är livets källa. Och den heliga ande bodde i människan och gav oss liv. Människan blev andligt död. Människan förlorade livsgemenskapen med Gud och är på väg mot en evig fördömelse. Vad sen Jesus gjorde, det var att träda in i vårat ställe. Han kom ner, han blev människa. Han trädde in i vårat ställe. Han tog det straff som vi förtjänade. Han led döden på korset. Och när han gjorde det, och när han bar fram det här offret, sitt eget blod i himlen, så öppnade han vägen tillbaks för att få tillbaka gemenskapen med honom, så att den helige ande kan flytta in i våra liv igen. Han renade templet, kan man säga, som synden hade smutsat ner, så att den helige ande återigen kunde få ta sin boning i våra liv. Och det är det som händer när en människa blir född på nytt. Profeten Hesekiel, han säger så här i Hesekiel, det 36 kapitlet, och från vers 25. Att jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Alltså Gud ger oss i på nytt födelsen ett nytt hjärta, en ny andan, nyskapar vårt inre. Paulus säger att se om någon är i Kristus så är den en ny skapelse. Det gamla är förgånget, eller det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det blir alltså nya skapelser där den helige ande kan flytta in. Där Gud bor i våra tempel. Vi får relationen med Gud återupprättad igen. Så att när en människa blir född på nytt, den blir en ny skapelse, får sin synd förlåten, får det rättställt med Gud. Då flyttar den heliga ande in. Paulus säger att vi har fått den heliga ande som ett sigill för förlossningens dag i Efesierbrevet. På ett annat ställe så säger Paulus att den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Så att alltså det är själva definitionen faktiskt på vad kristen, det är att man har den heliga ande i sig. Varje kristen kan vara säker på att man har den heliga ande. Det innebär dock inte att varje kristen därmed har tagit emot det här dopet i den heliga ande. Det är två skilda saker. Andens verk i på nyttfödelsen är en sak, men det slutar inte där, utan det finns någonting mer. Det finns någonting större, ännu mer. Han har mycket, mycket mer att ge. Ni vet att redan Johannes döparen, som var en härold till Jesus, han sa att, ska se, jag skriver upp här. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Och vet att Jesus, han förklarar i samband med sin himmelsfärd för sina lärjungar precis vad det var som skulle hända. I Apostlärningarnas första kapitel och verserna 4 och 5 så står det så här: att vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. För Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Varför var egentligen det här så viktigt, kan man ju fråga sig. Varför var det så viktigt att vänta här? Gå inte ut med det här budskapet om frälsningen i mig, utan stanna kvar i Jerusalem. Vänta tills ni får löftet som fadern har utlovat. Varför var det så viktigt egentligen? Jag läser vidare här så förstår vi det. Det står så här att när de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte eran sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. För att dopet i den helige ande, det innebär att lärjungarna ska bli klädda med kraft ifrån höjden. Kraft att bli Jesu vittnen. Kraft att utföra samma gärningar som Jesus gjorde faktiskt. Få kraft ifrån honom. Ni vet att det här är väldigt viktigt att förstå, att de miraklen, när Jesus vandrade på jorden, så var han också beroende av den helige ande. När Jesus vandrade på jorden så gjorde han det som människa, och han utförde alla sina saker. Han stod emot frestelser, han gjorde under och tecken, det gjorde han i den helige andes kraft. För att få en liten bild av det här så ska vi hoppa fram till Filipperbrevet för att förstå vad Jesus egentligen gjorde. Läsa i Filipperbrevets andra kapitel. För det liksom förstå vilka förutsättningar han verkade under på jorden. Det står så här i Filipperbrevet 2 och vers 5 och framåt: att var så till sinnes som Kristus Jesus var, fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt när han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Här kan vi alltså läsa hur Jesus, den allsmäktige skaparen av allt skapat, Gudsonen som blev människa. Det står att han utgav sig och blev människa. I 1917 års översättning av Bibeln så står det att han utblottade sig. Enligt Strongs grekiska lexikon så står det här ordet som används, att han utgav sig. Det betyder uttömde, eller att Jesus gjorde sig tom. Det står på ett annat ställe i Bibeln att han i allt måste bli lik sina bröder. Så vad Jesus gjorde när han kom, Gudsonen kom in i köttet, när han blev människa, så blev han sann människa. Han underordnade sig den mänskliga naturen och levde under samma begränsningar som oss. Missförstår ni inte det här? För att Jesus var Gud. Han är Gud. Han har alltid varit Gud. Han kommer alltid att vara Gud. När han blev människa så blev liksom hela gudomens fullhet i mänsklig gestalt från födsel till död. Men Jesus, när han vandrade på jorden, begränsade sig och levde under mänskliga begränsningar. Han gjorde det som människa. Och alla tecken och alla under som Jesus utförde, det utförde han som människa i den helige andes kraft. Bläddrar vi tillbaka till evangelierna så vet vi att Jesus gick inte ut i sin offentliga tjänst förrän den helige ande hade kommit över honom som en duva, står det, när han döpte sig. Och vi vet att han blir utsänd i öknen och frestad av djävulen och står emot djävulens synder. Samma synder eller samma frestelser som de första människorna en gång blev ställda inför. Det stod Jesus emot som människa i den helige andes kraft. Vi vet att han kommer tillbaka till Nazaret, han ställer sig i synagogan och han citerar Jesaja kapitel 61. I Lukas evangeliets fjärde kapitel och vers 18 och 19. Det står så här: att Herrens ande är över mig, ty han har smort mig att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet till de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år ifrån Herren. I Apostlagärningarna 10:38 står att Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Och den här kraften, den här smörjelsen till tjänst ifrån höjden som Jesus var beroende av eller gjorde sig beroende av, den finns tillgänglig för oss också. Precis samma ande verksam idag. Det är med tanke på det som Jesus i Johannes 14 och 12 kan säga att amen, amen, säger den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra, ty jag går till fadern. Vad var det Jesus gjorde när han gick till fadern? Jo, Jesus när han kom till fadern utgöt sin helige ande över oss. Han skulle smörja oss med den här kraften ifrån höjden. Han skulle döpa oss i den helige ande och i eld. Så medan andens verk i på nytt födelsen är att han blir ett sigill till förlossningens dag. Han nyskapar oss i vårt inre. Så är hans verk i andedopet att han smörjer oss med kraft ifrån höjden till att bli Jesu vittnen. Att kunna gå ut i hela världen. Kraftig tjänst helt enkelt. Han smörjer oss med samma kraft som Jesus hade för att vi ska kunna gå ut och göra samma gärningar som Jesus gjorde. Jag tycker det är ett oerhört fantastiskt löfte faktiskt. Vad kan man då förvänta sig händer när anden faller då, och det här andedopet och det här? Jag kan läsa som hände första gången det skedde i Apostlagärningarnas andra kapitel. Från den första versen. Det är kända verser. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himmelen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Syrien till Kyrene. Många konstiga namn här. Till eller inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varann, vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt att de har druckit sig fulla på sött vin. Alltså det första som hände, det var att lärjungarna, när de blev döpta den heliga ande, de började tala i tungor. Alltså det är ett kryptiskt ord, men tala i tungor, det kan egentligen översättas med ordet att de fick tala ett annat språk. Ett språk som de själva inte behärskade, men som Gud ingav dem att tala. Och syftet vid det tillfället var ju att människor skulle få höra talas om Jesus på sitt eget språk. Och läser man vidare så vet jag att Petrus ställer sig upp och han predikar då sen inför Jerusalem. Och det står att 3000 människor blev frälsta och döpte sig vid ett och samma tillfälle. Det är sen någonting som vi ser följer de hela apostlärningarna. Under och tecken följer de kristna. Sjuka blir botade, döva blir höra, liksom besatta blir fria, syndare blir frälsta. Vi ser det vid tillfälle efter tillfälle. Och allt det här var ett resultat av att de kristna, de första kristna, predikade evangelium i den heliga andes kraft. Men om man jämför Petrus med hur han var innan pingstdagen. Han var en fegis som sprang ifrån och liksom gömde sig när Jesus blev torterad och allt det här. Han förnekade Jesus. En fegstackare skulle man kunna säga. Men samma Petrus i samma Jerusalem inför samma människor ställde sig på pingstdagen upp och predikade evangelium så att människor blev frälsta. De blev frimodiga och vi vet att lärjungarna också fick plikta med sina liv framöver. Men han fick kraft ifrån höjden att predika evangelium. Vi ska skanna upp kring den här omedelbara effekten av andedopet. Det här med att tala i tungor som hände när de kom över. Det är ett fenomen som har förbryllat ganska många människor. Och det kan man faktiskt tycka med rätta. För att är man helt liksom, inte kristen, vet ingenting om det här. Och så sitter folk och talar någonting kryptiskt. Det är klart att man tycker det är konstigt. Det skulle jag tycka i alla fall. Men vad är då tungotal för någonting? Och vad har det för syfte? Liksom, vad är det till för? Ja, det är ett ord som kan översättas med språk egentligen. Det är tungotal, det låter ju ganska liksom, men det kan egentligen översättas med språk på modern svenska. Och det här tungotalet som de fick prata då på pingstdagen, det var ju helt enkelt att de fick ett mänskligt språk som de talade till andra. Det är ungefär som att jag skulle ställa mig här och prata ryska och det skulle sitta några ryssar här i bland er som skulle förstå vad jag sa. Det var liksom inte svårare än så. Syftet var då att främlingarna i Jerusalem skulle få höra evangeliet på sitt eget språk. Men Bibeln förklarar också på andra ställen att det finns andra syften med tungotalet. Paulus säger så här i första Korinthierbrevet 14, vers 2. Att den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. I vers 4 står det att den som talar tungomål uppbygger sig själv. Och han säger lite senare också i vers 14 att om jag talar tungomål när jag ber så ber min ande. Men mitt förstånd bär ingen frukt. Och Paulus säger också i det här sammanhanget att han vill att alla faktiskt ska tala i tungor. Han önskar att alla ska tala i tungor. Det finns ju jättemycket att säga om det här. Han tar upp relationen till profetisk gåva. Han tar upp ordningen under gudstjänsterna och såna här saker. Det kan man ju ha långa predikningar om. Men vad vi kan se här är att det finns dels ett tungotal som ett mänskligt språk som andra förstår. Men det finns också ett personligt tungotal som man ber för att bli uppbyggd själv. Ett bönespråk som vi ber med vår ande som har det som första syfte att vi ska få bli uppbyggda i vår tro på Gud och vår relation med Gud. Som vi ber med vår inre människa, ett bönespråk helt enkelt som den helige ande ger. Paulus säger så här i Romarbrevets 8 kapitel, och vers 26 och 27. Alltså hjälper också anden oss i vår svaghet, för vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Jag tror att det är ett personligt bönespråk där den helige ande själv får hjälpa oss i vår bön. Vi vet inte alltid vad vi bör be om, men han kan hjälpa oss och han kan liksom leda oss i den här bönen. Och jag tror att den här gåvan är någonting som finns tillgängligt för alla kristna som Gud har gett oss faktiskt var och en. Vi behöver bara ta emot den, börja bruka den och i tro bruka den alltså. Jag tror att den finns tillgänglig för alla. Vi behöver acceptera detta bara. Jag kan undra, men är det här verkligen till för oss idag? Var inte det här bara de första kristna som skulle få det här andedopet som hände? Det är ganska enkelt svar på den frågan. Det är till för oss idag. Det är sant att det här som hände på pingstdagen, det var en historisk, en frälsningshistorisk händelse. Det var något väldigt speciellt som hände. Församlingen föddes och det var liksom något väldigt speciellt. Men vi läser gång på gång i apostlärningarna hur människor kommer till tro, hur de blir döpta i den heliga ande, hur de börjar tala tungor, hur de börjar profetera. Vi läser alltså gång på gång att det liksom händer hela tiden. Och det här händer ibland, så händer det i samband med att de blir födda på nytt. Det händer liksom som en händelse. Ibland händer det i samband med dopet i vatten. Ibland händer det före dopet i vatten. Ibland händer det efter dopet i vatten. Men det är någonting som gäller alla kristna. Gemensamt är att de personligen får erfara det här dopet i den heliga ande som Jesus hade talat om. Den här smörjelsen med kraft från höjden. Men det verkar som att tungotal och även profetia faktiskt är någonting som är ett initialtecken som i många fall, jag kan inte säga alla, men i väldigt många fall, i Bibeln i alla fall, är liksom tecknet på att det här sker. Så är då andedopet någonting vi bara ska läsa om i Bibeln? Nej, det är någonting som vi kan förvänta oss idag. Det säger också erfarenheten. Vi vet att människor blir döpta i den heliga ande idag. Gud vill utrusta alla kristna med detta. Han vill att du och jag ska få ta emot det här. Han vill att vi ska bli utrustade med sina nådegåvor. Han vill att vi ska tala tungor. Han vill att vi ska få de andra gåvorna också. Han vill det här. Vi kan förvänta oss att vi ska få det. Om man då ska sammanfatta det här på något sätt och knyta ihop den här säcken, så kan vi konstatera att den helige ande, han är urkraften bakom skapandet av universum. Det är han som upprätthåller allt. Det var han som utrustade Jesus Kristus med kraft och utförde mirakler. Det var han som uppväckte Jesus ifrån de döda. Och samma heliga ande alltså som uppväckte Jesus från de döda, han vill också ha en relation med oss. Han vill smörja oss med kraft. Samma ande som över Jesus, han vill komma över dig och mig. Var och en. Det är den heliga ande som för människor till frälsningen i Jesus. Det är den heliga ande som flyttar in i oss och föder oss på nytt och tar sin boning i templet. Och han vill också komma över oss och smörja oss med kraft till tjänst. Jesus sa att han skulle döpa oss i den heliga ande och eld. Alltså döpa, att bli indränkt, bli neddoppad. Gud vill indränka oss i den heliga ande. Han vill att vi ska bli totalt uppfyllda av honom och indränkta av honom. Han vill inte bara att vi ska prata om det, utan han vill att vi ska få erfara det här. Och det gäller alltså var och en som är här. Kanske någon säger så, ja men okej, det här kanske gäller kristna idag också, men gäller det här verkligen mig? Gäller det mig? Får jag det här? Är det någonting? Måste jag inte göra massa saker? Är det inte någon slags lön för att jag har tjänat ett kristet liv? Är det inte för att liksom, måste jag prestera en massa saker för att på något sätt få tillgång till den här gåvan? Nej, så är det inte, utan Gud kan och han vill att vi ska få del av det här, och han vill att vi ska få det nu. Jag tror att dopet i den heliga ande är en väsentlig del av det kristna livet. Vi behöver den här kraften som det är. För det handlar inte bara om en kraft i tjänst, utan det handlar också om kraft att kunna leva det vardagliga kristna livet. I oss själva så faller vi väldigt lätt tillbaka till våra gamla synder. Vi halkar väldigt lätt snett. Vi kan inte leva rent helt enkelt i oss själva. Men den helige ande vill hjälpa oss med det här. Han kan hjälpa oss med det här. Och det är Guds vilja att vi ska ta emot det här. Jag tror att det är Guds vilja, han är angelägen om att vara en av oss faktiskt tar emot och lever den här gåvan. Kan man ju fråga sig då, hur går det till? Vad måste man göra? Måste man göra något konstigt? Nej, det är faktiskt väldigt enkelt. Man ber Gud om att få gåvan. Man tror på att det är sant. Och sen så accepterar man att han faktiskt svarar på våran bön. Jesus säger så här vid tillfälle i Lukas kapitel 11. Och vers 9 till och med 13. Så här, jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon ibland er som har en far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Gud vill döpa dig i den helige ande. Han vill göra det idag. Det spelar ingen roll om du har frälst länge, om du är nyfrälst eller om du inte ens är frälst än. Så vill Gud ge dig den här gåvan. Han vill föda dig på nytt också om du inte är frälst. Han vill göra det här med dig. Och det gäller också naturligtvis vi, du och jag som är döpta den heliga ande redan, att vi kan få en på nytt, alltså en påfyllelse. För det här handlar inte, när vi ser apostlärningarna, de blev döpta den heliga ande på pingstdagen, men vi läser hela tiden om att Petrus till exempel, han blev uppfylld av anden. Paulus säger, låt er alla uppfyllas av anden. Det är en pågående process, det är inte liksom en enda gång och sen är det liksom klart, utan den heliga ande kan man uppfyllas av gång på gång. Så jag ska därför göra en inbjudan för förbön för den som känner sig, ja Daniel, det här gäller mig. Jag känner att ja, jag vill bli döpt i den heliga ande. Jag vill ta emot det här som du har pratat om. Jag vet att det här är sant, det står i Bibeln. Jag vill ta del av det här. Också inbjudan till dig som känner, ja men jag vill liksom leva i förnyelse. Jag vill bli påfylld igen, alltså ta emot mer. För det här är någonting som aldrig kommer att ta slut. Vi behöver den heliga ande väldigt, väldigt mycket. Och sen för det tredje också, om det finns sådana här, jag känner inte er, jag känner vissa, jag känner inte alla, det finns några ansikten här. Att om du känner att nej men jag har inte en relation med Jesus, jag känner inte honom. Jag vill ta del av det här, jag vill få tillbaks relationen med honom som jag skapades för att ha. Jag vill bli frälst helt enkelt. Då ska jag välkomna fram dig också. Så ska vi be om frälsning. För ni vet att det finns ingenting större än när en människa blir född på nytt, blir frälst, blir en ny skapelse, blir förlåten sin synd. Bli fylld med den heliga ande. Och sen vid samma tillfälle kan få bli döpt i anden också. Och gå ut direkt i tjänst för Herren. Så vi kan väl ta någon som kommer fram och leder lite, ett par lovsånger kanske. Och så kan vi ha en stund av förbön. Jag vill säga en sak också innan. Det här med andedop och tungotal och det här. Jag tror att många, de tänker sig att jag har tungotal. Det är någonting liksom, när den heliga ande faller, då ska jag panga automatiskt, magiskt, liksom tala tungor. Gud tar över min kropp och det händer bara. Riktigt så funkar det inte, utan det är faktiskt vi som talar i tungor. Gud inger oss vad vi ska tala, ja, men vi måste i tro tala ut de här orden. Gud tar inte över en människa. Det är vi som gör det. Han fyller oss och vi talar i tro. Så jag tror att vi kan förvänta oss faktiskt att Gud ska möta oss. Vilket än vårt behov är, så kan Gud möta oss och ta emot och ge oss det här. Så sitt med en förväntan. Kom fram med en förväntan. Att Gud ska möta oss, uppfylla oss. Ge oss de gåvor som han vill ge. Det gäller inte bara tungotal, det gäller även andra nådegåvor som man kanske längtar efter. Profetisk gåva eller andebedömningens gåva eller vilken gåva den kan vara. Att Gud ska få utrusta oss med det som han vill. Så de som känner att de vill ha med och be också kan komma fram. Så ni är välkomna fram om ni känner att det här är någonting som gäller mig. Vi kan sjunga den här sången här också som en bön till Gud att han ska komma. För det där är...